Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Det här är en speciell helg. Och hela det här året försöker vi fira. Så att under några korta minuter i en minipredikan slå an en ton för någonting som ska prägla det som ligger framför gör ju att man känner sig väldigt ödmjuk. Den här helgen hade jag hoppats att min pappa och mamma som har bott i Jönköping under 7 år att de också skulle vara en del av det här firandet. Pappa var en av pastorerna här under en tid och jag fick födas i Jönköping. Och min första plats att bo var i den gröna ringen i Hovslätt. Så ni känner ju att cirklarna på något sätt går runt. Men tyvärr så har pappa fått lite för mycket cancer i sin kropp så att hans hälsa är inte riktigt vad den borde vara eller vad vi önskar att den vore för att kunna fira här. Men han hälsar till hela församlingen, absolut, både han och mamma. Och om krafterna återkommer, vilket vi hoppas, så kanske vi får se honom här i något annat tillfälle under året. Men hans sjukdom har gjort en lite så här extra påmind om att superpappan på något sätt finns inte för evigt. Och när de satte upp den här tidslinjen ute på kyrktorget häromdagen så inser man att mitt liv, ditt liv, varar några år. Och hur förvaltar vi då det? Och någonstans med allt det som vi har av historia i ryggen, hur hämtar vi kraft inför det som ligger framför? Och jag ska bara under några korta minuter dela någonting som jag upplever att Herren har lagt på mitt hjärta. Som jag skulle önska kunde få vägleda oss i nya, modiga, djärva beslut. Saker som vi ska göra för Guds rike. Men där det måste finnas en grundsten som är supertydlig för att inte gå vilse. Så vi bara ber en enkel bön. Kanske är det så att du är i det här rummet som mitt i festen bär på en personlig tyngd. Någonting som tynger dig. Låt också då nattvardsbordet och förbönstunden som vi alldeles strax ska få fira tillsammans få vara ett tillfälle där du får bara lägga av de sakerna och säga att Jesus, du har varit trofast i 100 år. Tack för att du också ska ta hand om detta i mitt liv. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst den här söndagen. Tack för alla sånger och musikalen och maten och det kära återseendet med många människor och det vi har fått fira tillsammans. Så vi vill verkligen ge dig ära för allt som du har gjort. Allt som du har betytt. Och tack också för alla människor som har gensvarat på kärleken till dig med att göra sitt bästa. För att ära dig, tjäna dig och att vi nu får bygga vidare på det. Jag ber särskilt för de som är i det här rummet som mitt i festen. Kämpar med livet. Tack Gud för att du inte bara är i det stora rummet utan du är mån om oss personligen var och en. Och jag ber särskilt för dem som just nu går igenom en tung tid. Herre, jag ber dig att du skulle röra vid dem i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner lite. Det är ju lätt när man minns tillbaka på 100 år att se allt man har åstadkommit eller allt som Gud har gjort genom församlingen. Och vi ser ju bara den här kyrkbyggnaden som är ett resultat av människors tro och iver. Har du din bibel så får du gärna följa med mig till Lukas evangeliet så ska vi möta ett av de där tillfällena där Jesus faktiskt vägleder alla de som vill följa honom kring hur ska vi hantera det som är viktigt? Allt det där som på något sätt vi borde göra någonting åt. Det står så här i Lukas kapitel 10, vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån dig. Det verkar vara en utmaning där runt Jesus att hantera det jag ska göra för honom och det jag ska göra tillsammans med honom. Vi, när vi minns vår 100-åriga historia, så känner vi stolthet och tacksamhet för alla de som har gett sina liv bokstavligt för att vara med och bygga förutsättningar för att vi nu kan göra det vi gör. Det här är inte en tillrättavisning av att Jesus egentligen säger att allt det där vi ska göra är inte viktigt, utan det är bara att vara nära honom som är viktigt. Nej, då skulle vi göra våld på själva texten. Jesus säger gång på gång att han har en förväntan att det han har lagt i våra liv, att vi ska använda det till hans ära. Han har till och med gett oss ett heligt uppdrag, och vi har de senaste söndagarna predikat utifrån missionsbefallningen. Vi är inte färdiga. Det finns fler länder att gå till, det finns fler människor att vittna för, det finns fler familjer att hjälpa. Absolut att vi ska göra allt vi kan för att en av dessa mina minsta ska få tag på vem Jesus är. Men det verkar vara en prioriteringsordning där Jesus tillrättavisar Marta, som är så ivrig med allt det där som ska göras att hon lackar ur på syrran som inte hjälper till. Och man skulle kunna nästan fantisera att Marta förväntar sig nog att Jesus skulle hålla med henne. Här håller jag på och gör allting. Men hon hjälper inte till alls. Säg till henne nu. Och så säger Jesus de här underbara orden: Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Men ett är nödvändigt. Det har Maria valt. Vid ett annat tillfälle så säger Jesus så här att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När Jesus själv får frågan, vad är det viktigaste budet? Vad är det vi verkligen ska vara måna om att göra så att vi gör rätt, så att vi kommer till himlen? Så svarar han inte med en programförklaring utav alla aktiviteter vi ska göra. Han säger, det viktigaste budet, det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft, av hela ditt förstånd. Med all respekt för politiska ledare och svensk välfärdspolitik och skattesystem, så krävs det inte någon större profetisk klarsyn att se att lösningen på psykisk ohälsa eller en rad andra utmaningar i vårt samhälle har begränsade förutsättningar att komma från ett politiskt håll. Man behöver få tag på den inre rösten som Gud kan komma nära med och välsigna med. Och att när vi bevarar det, när vi älskar Gud av hela vårt hjärta, så blir det naturligt att det aktiverar en kedjereaktion i mig. För den som jag älskar vill jag vara nära. Och den som jag älskar och umgås mycket med blir jag lik. Det är någonting som händer i hela kroppen ju mer jag älskar honom. Jag kan inte tiga med vad jag har sett eller hört. När jag var en ung kille så blev jag kär i en flicka i kyrkan. Hon urskilde sig från alla andra i gemenskapen med hennes otroligt vackra ansikte och hennes vänliga beteende. Jag kände mig, wow, vilken tjej. Det tog mig lång tid att övertyga henne om att jag var motsvarigheten, fast genom hennes ögon. Men jag är så otroligt glad att ha fått leva mitt liv tillsammans med Gabriella så otroligt många år. Ja, hon är ju värd alla applåder faktiskt, det är ju sant. Det är nåd. Ibland tänker jag att hon både är blind och döv när hon kan älska mig så mycket. Men det mina kompisar sa långt innan vi blev ett par var, när ska du bli ihop med henne? Varför blir ni inte tillsammans? Varför blir ni inte ett par? Och jag bara, nej, men jag älskar ju inte henne. Vi är bara kompisar. Och de bara, yeah right, att ni bara är kompisar. Vi ser ju, vi hör, vi märker. Och det är det som Gud är ute efter här, att när vi älskar honom så verkar en del saker per automatik hända. Det finns någonting i aktiviteten som ibland bara bränner ut. Om jag bara gör saker för att jag måste göra dem och det blir plikt och jag ska ställa upp. Ja, det har en begränsad drivkraft. Men ett passionerat hjärta. Det behöver ingen övertalning. Den söker tillfället att vara tillsammans. Och med all den nöd som väller fram runt omkring oss, som absolut vi som kyrka vill vara utsträckta händer och en öppen famn för, så behöver vi vaka över att första platsen är till Jesus själv. Att vi är en Jesus älskande församling. Är det någonting som vi ska be att vi får bevara sig, är det vår passion till honom. Jag lyssnade till en av många igår som tackade för musikalen. Han sa så här, jag måste nog faktiskt be om förlåtelse till alla som är lite äldre. För det här med minns du sången och allt möjligt. För när vi kom till 80-talet, sa han, och 90-talet, då kände jag att det började vattnas i ögonen. Och jag kände, det här är ju ändå fina sånger. Absolut, vi kan vara olika. Det kan se lite olika ut över tid, men om kärleken till Jesus lyser fram så kommer det attrahera både generationer och omgivningen på ett sätt som inget annat kan. Jesus själv varnar faktiskt, vad hjälper den människa om hon försöker vinna hela världen men förlora sin egen själ? Vad hjälper det ifall vi gör massor med aktiviteter men inte har bevarat hjärtat, passionen till Jesus i det vi gör? Ett av de här underbara talen som är i Hebreerbrevet, eller historiebeskrivningarna, hittar du i kapitel 11 där författaren tar oss med i en lång uppräkning av trons hjältar, och så avslutar han det in i kapitel 12 genom att säga så här: när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendeskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Det verkar som att Mose, Abraham, Noa, alla trons hjältar genom historien väntade lite grann på att vi ska springa färdigt vårat lopp. I slutet av kapitel 11 så står det att det är först tillsammans med alla de andra som de kommer få se löftet uppfyllda. Det är som en stafettsträcka och nu är det vi som har stafettpinnen. Hur förvaltar vi våran sträcka? Vad gör vi det som Gud har lagt ner i våra liv? Hur gör vi vår del av uppdraget? Det är underbart att människor var beredda att försaka mycket för att åstadkomma det som har åstadkommits under 100 år. Vilket pris är jag beredd att betala? Vilken insats är jag beredd att göra? Det verkar vara en stor sky av vittnen som hejar på oss. Trons hjältar, män och kvinnor av alla dess former och sorter har under åren gjort sin del och nu vill de att vi ska göra vår del. För att vi ska lyckas med vårt uppdrag så säger Hebreerbrevet, tappa aldrig blicken på Kristus. Förlora aldrig Jesus från ditt hjärtas öga. För det verkar vara så att om vi förlorar blicken på honom och bara ser på allt annat så verkar vi lätt falla offer för det där som blir bördor och tyngd. I nattvarden så får vi bryta brödet, ta emot vinet och säga Jesus tack för att du tar över. Om en liten stund får vi göra det rent konkret. Fästa blicken på honom som har fullbordat. Han som har banat vägen för oss. Jesus säger i Johannesevangeliet så här att jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Och på samma sätt så får du och jag Titta på Kristus. Det han gör vill vi göra. Så som han är vill vi vara i den här världen. Att människor vi möter på massor med olika sätt skulle få möta Kristus genom våra händer, genom våra fötter, genom våra kommentarer. Vårat sätt att prioritera och värdera blir en återspegling av vem han är. Åh, kära församling, 100 år utav Guds trofasthet. Låt oss löpa uthålligt i vårat lopp. Låt oss vara lika trofasta. Och att lyckas med det loppet, då krävs det att vi har blicken fäst på Kristus.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.